En podcast från Aftonbladet.
Det är tisdag och morgonklubben är tillbaka med mig, Molly Wahlberg, Pontus Wernbloom och John Guidetti i studion när Per Boman är sjuk. Kul att ha dig med en tisdag.
Ja, kul att vara här. Nej, men Pontus tjatade hit mig så att så många mess. Alltså, snälla, jag bara okej då, ställer väl upp.
Jag glömde att be dig ta av dig jackan också när vi satt inomhus, men det kanske är så kidsen gör nu för tiden. Det här är jävligt stilig.
Tack.
Ja, väldigt.
Ja, tack.
Jag var sjuk.
Ja. Hur mår ni då?
Ja, man mår bra. Det får man väl ändå säga. Det är dumt att gnälla. Det är tisdag. Sen att Blåvitts match och sådär blir avbruten igår, det är en annan femma. Vi kommer väl till det senare i programmet, tänker jag.
Ja, vi ska prata om det. Vi ska ringa kollega Mikael Wagner strax. Men först vill jag veta vad som hänt sen sist, Pontus.
Jag har varit på golfresa faktiskt. Apropå må bra som vi pratade om här innan, John. Killar i grupp, ute i skogen, spelar golf, långhylsor. Kan inte bli så mycket sämre, va?
Fina bjärs, va?
Det gjorde vi. Och vi är så här... Killar i grupp får ju mycket skit och ska ju ha det. Men just där ute i skogen med bara golfklubbor och lite öl, då mådde vi prima, kan jag säga.
Vilka var ni då? Du,
det var Bjärs, det var Selakovic bland annat och några polare till. Liksom, det var någon 60-talist, 50-talist till och med. De fick iväg bollarna de med. Jag var lika dålig som dem.
Så att, kul att man är inkluderande.
Nej, alla men alla får vara med och vi var i alla åldersgrupper. Så, ja, det är supertrevligt.
Mm. Vad har du haft för sen sist jobb?
Jag jobbar ju lite till skillnad från andra, lite mer i alla fall. Men jag har inte så mycket tid att åka och spela golf. Men nej, jag jobbar på, kollar mycket Allsvenskan, tid med familjen, turneringar efter turneringar. Så det är kul.
Mm. Har du handlat smoking inför bröllopet som vi ska på?
Nej, jag tänker att jag...
Du ska inte med mig sen. Klockan 2 ska jag lösa det. Det får ta 30 minuter max.
Nu måste ni berätta för tittarna och lyssnarna vad det är för bröllop ni ska på.
Ja, Sam Larsson ska gifta sig nere på Palma. Oh. I Palma, på Palma. På Mallorca i Palma.
Fint alltså.
Ja, det kommer bli superroligt. Apropå långhylsor kommer det bli ett par där, tror jag.
Det vill vi höra mer om i podden sen.
Kommer du få.
Du får lämna det på.
Kommer bli stökigt alltså.
Kommer du få.
Boman brukar alltid ställa en fråga till dig, Pontus, om din karriär. Men nu när han inte är här så tänker jag att jag får ta över den bollen och ställa en fråga till er båda då, eftersom ni har gedigna karriärer bakom er. Och då tänker jag, med tanke på att det blev lite snack om gruppdynamik, du var ju tydlig med vad du tyckte efter Potters uttagning, John. Men vilket är det bästa mästerskapet som ni har varit med i, där det har varit liksom sämst stämning och bäst stämning?
Ska du börja eller? Se om vi har samma uppfattning. Vi var ju med ett gemensamt 2016.
Ja, alltså grejen är så här, det har aldrig varit så, alltså jag har i alla fall aldrig upplevt ett dåligt, alltså det kan vara dåligt med ibland typ så att man kanske tränar och gruppen kanske inte, men rent gruppmässigt har jag aldrig haft ett problem med Sverige. Sen så självklart när du har framgång så blir det ju extra bra liksom. Men jag tycker 2016 så hade jag hade superkul. Alltså,
det här är intressant, för jag vet,
men han spelade ju bara COD och Football Manager hela mästerskapet. Man såg ju inte han. Det var ju ruggigt bra pingis i Pornichet, men det missade ju han. Men 2015, alltså, då får jag säga, alltså, jag vet inte om det ska klassas som ett mästerskap, men det var ju sjuk. Och du vet, man hade ingen familj. Alltså man hade flickvän och sånt, men de fick ju då man träffa hela tiden. Dagen innan finalen så gick vi ut och käkade på stan i Prag. Så det var liksom så här, vi satt ute på en uteservering till klockan liksom 9:30 på kvällen. Dagen innan finalen. Och med våra tjejer och liksom satt och njöt. Och beställde in liksom sköna efterrätter. Så att jag menar, det är ju så att avslappnad miljö att vara i. Så att du måste jag säga att 2015 var ju bäst. Ja, och 2016 var väl kanske tuffast då.
Ja, vad säger du, Pontus?
Nej, men John sätter ju fingret på någonting där. Det går ju ofta hand i hand med resultaten. Det är klart att 2016 direkt första matchen mot Irland, va? Inte ett skott på mål, ändå gjorde vi ett. Och redan där utdömda av allt och alla. Så det är klart att då blir ju stämningen därefter. Tränaren blir pressad, tar nya beslut, kastar ju in John, tror jag, andra matchen, va?
Ja, Jigge kom ju in och löste en liten ast där. Eller en halv ast i Zlatan.
Ja, precis. Nej, men det var ju... Nej, sen blev det ju stökigt liksom. Tyckte jag det mästerskapet var rätt tråkigt. Blev rätt dålig stämning på slutet.
Bodde ju åt helskotta också.
Det är ju det, när du umgås tight i en månad sådär, då sätter man sig på rummet och spelar kod efter en stund, det kan jag säga, för då behöver man komma iväg lite också. Men så var det ju också det här resultaten dåliga, träningarna också rätt dåliga faktiskt. Jag kommer ihåg att det var lite för många kanske. Jag vet vad John sa med det här med uttagningen av truppen, och jag håller ju med att man ska ta ut de bästa spelarna. Varför inte han från Barcelona med oss? Men det handlar rätt mycket om dynamik också. Det finns ju faktiskt, hur många är de, 26 stycken, vilket innebär 15 av dem inte ska spela. 7 av dem kommer alldeles i dagens ljus. Jag var en av dem under mina mästerskap, mer eller mindre. Så att dynamiken är väldigt viktig, för att ju längre det går, desto fler kommer bli griniga att det bara är de här jävla träningarna. Och kan du inte acceptera det, och det tycker jag att det spred sig lite, den negativa stämningen i truppen 2016.
Men är det inte enklare när man är ung då? När man är ung, man har inga barn, man liksom kan sitta på sitt rum och spela liksom.
Jo, 100%, alltså, du vet ju själv hur du är på träningarna sen, för träningarna är ju någonting annorlunda. Har du liksom, går du in med svansföring att jag ska spela, och så är du nummer 24 i den truppen, då kommer du inte att spela vad som än händer mer och mer. Så man måste också ha spelare som accepterar det. Det är så jävla tråkigt, och jag kräks ju liksom över de här OS-uttagningarna när hockeyförbundskaptenerna tar ut trupperna, tar ut en jävla tredjelinjespelare i Tampa Bay istället för att glömma av någon förstelinjespelare. Men det har ju att göra med att de accepterar den rollen. Och så måste man tänka, tyvärr, och det är tråkigt, för jag hade också hellre sett att man hade tagit med de allra bästa spelarna jämt.
Har ni ryckt ihop någon gång?
Nej, det tror jag inte. Va?
Nej,
verkligen.
Du var ofta i bänklaget tillsammans.
Ja, precis. Stod och sparrade där mot de andra. Nej, men jag kommer ihåg faktiskt. När John, det var ju första gången du var med där. Det året kom ju ni upp, hela er generation där. Jag hade ju en förutfattad mening om många av dem. Men jag tyckte att de var bra mycket bättre än vad jag faktiskt hade tänkt mig på förhand. Mm. Sen kom jag ihåg, vi satt på en middag. Då var fruarna med. Och då var ju den här nya generationen. När helt plötsligt solen höll på att gå ner. Och du skulle gå och ta selfie nere vid solen.
Du, jag var inte delaktig.
Då du var med.
Jag var inte
du, hela ditt gäng där. Jag checkade ut mentalt.
Är det rätt nu? Vilka
nej,
var
nej, nej, nej. Svär på jag tror allt att det var som är heligt. Jag svär på allt som är heligt. Jag var inte delaktig.
Jag bara, vänta, är det hit?
Jag var
vi
inte
har lite
delaktig.
Vi mot världenkänslan. Nej. Och helt plötsligt så står sig selfies i solen.
Jag var inte delaktig.
Vilka var det då?
Jag vet varför jag inte var med? Alltså, jag kan garantera också, för att min fru var typ 8 månader gravid och hon orkade inte gå ner och ta bilder.
Det var inte så långt och det skulle. Hade en supertrevlig kväll och plötsligt så bröt den upp av att solnedgången.
Fanns inte. Nej, det här är felaktig info. Felaktig info, jag minns att jag
där och då blev jag gubbe. Om du undrade när det hände och varför jag tyckte det var bättre förr, så var det där och då.
Men vi hade trevligt, jag tycker också att det kan låta konstigt, men vi hade en otroligt trevlig kväll tycker jag. Faktiskt när vi tyvärr åkte ur mästerskapet, så hade vi en sista kväll på spelarhotellet när vi satt uppe. För då, man får inte flyga hem först dagen efter. Så då satt vi och hade
Vi var uppe länge.
Vi var uppe sen.
Då spelade jag inte kort.
Nej, det gjorde du inte, det var det.
Vem är bäst på fest av er två?
Nej, men det är väl jämnt.
Det var jämnt skägg. Men du tror att du är bättre, för jag är betydligt äldre.
Ja, men jag börjar också bli äldre, alltså jag märker det själv. Men det var ju liksom, det var ju ett tag efter man inte kunde dricka en viss energidryck, för det var det enda som kunde användas som utblandning. Så det var liksom så här, blev lite, men det var, alltså vi hade trevligt, det var kul.
Lyfter in en liten tittarfråga då, på ämnet, och då undrar JT, vem av er har haft bäst karriär?
Ja, men det är Värnblom skulle jag väl säga då.
Ja, det beror ju på hur man ser det. Jag tror trofémässigt, ja. Men inte lagen. Jag är övertygad om att John hade kunnat gå till Ryssland också. Det valet som jag gjorde och liksom vinna en jäkla massa troféer där. Så att det hedrar väl honom att han valde fotbollen först.
Man ångrar sig nu när man satt där. Archibald över ett papper och bara sa så här, skriv bara hur många nollor du vill ha.
Ja, där har du passat in med Eto'o och gubbarna. Nej, men det är klart, man kan väl se på det olika sätt. Rent trofémässigt, nej. Och någonstans så kan jag väl tycka ibland att man pratar för lite om troféer, för det är ju därför man spelar, för att vinna. Men sen har ju John spelat i lite överallt, i fantastiska lag och fantastiska ligor, så där skulle jag nog säga att han har en bättre karriär om man jämför det så.
För att bryta den här fina stämningen som vi har i studion nu och prata lite om det tråkiga som hände igår på Gamla Ullevi när matchen bryts i den 40:e minuten efter att det har eldats på läktaren. Pontus, hur upplevde du det som hände?
Nej, först och främst att det tar så jävla lång tid att fatta det där beslutet. Det känns som att man kunde fatta det på en minut. Nu kändes det mer som att man tog fram vetelängderna och började kingsa och kolla hur det var med familjen och så där innan. Liksom. Så att det stör jag mig på otroligt mycket. Vi pratade lite där innan, jag gjorde att det är en jävla disrespect mot allt och alla som är där. Sen måste man ju ha ett par tankar i huvudet samtidigt där. Ett, du kan inte elda på läktaren. Punkt. Alltså på det sättet som de gör det. Det vet de om, och de har framförallt fått två varningar innan, och sen så är det 10-15 stycken som förstör för 17 000 människor som alla får gå hem, som har åkt dit för att titta på fotboll. Så att många har tagit sig långväga för att se den här derbyfesten som man liksom blir bestulna på. Så jag är liksom, eller bestört över det här, att det blir liksom en kollektiv bestraffning. För återigen då, ett par idioter väljer att göra saker som absolut inte hör hemma.
Ja, nej, men alltså, Pontus säger det rakt som det är, men jag tycker någonstans, om man vill ta ett beslut att bryta matchen, men bryt matchen då, så låt folk åka hem. Det är, matchen börjar 19.00 en måndag, alltså, folk ska upp till jobbet, det är barn där som ska upp till skolan. Jag menar, jag var uppe 07 i morse och tog barnen till skolan, och det var ju svårt nog att få upp dem ur sängen, fast de inte var på Ullevi och väntade 1.20 på om matchen skulle spelas klart eller inte. Så jag menar, ta beslutet, låt folk åka hem. Om det ska bli en kollektiv bestraffning, bestraffar de inte extra med att de ska vänta 1.20 innan de får beslut om de ska sätta sig i en bilkö och ta sig ut från ett garage liksom. Det är det som är tråkigt. Sen självklart, det förstör. Det var en fantastisk inramning, och jag tycker det blir så tråkigt när man blir sån antiklimax när man också väljer att vara tyst i 10 minuter för att sen visa upp att kolla hur viktiga vi är, för att sen matchen ska spelas klart inför tomma läktare dagen efter.
Alltså det blir man bara... såg ju också så tydligt de här första 10 minuterna hur jävla dålig fotbollen är utan den inramningen. De kan ju inte stå emot bollen, gubbarna, i något utav lagen. Det är ingen stämning. Alltså det, man hör vad spelare säger. Det är fruktansvärt att titta på. Så supportrarna behövs ju på alla sätt och vis. Och vi blir bestulna på det igår. Jag tror att svensk fotboll kommer att betala ett dyrt pris för att om man fortsätter liksom och kollektivt bestraffa folk som är på läktaren.
Ja, jag pratade om det faktiskt innan matchen igår i bollklubben, och så sa jag det. Det var så här, jag vill inte lägga mig i politiken och hur lagstiftningen och allting fungerar, men alltså, tar du bort supportrarna från svensk fotboll, alltså, då är vi på hal is. Alltså, för att någonstans är det så här, alltså, det var svårt nog att kolla på de bästa ligorna i världen under corona när det inte var några supportrar på läktaren. Och ta bort svensk supporterkultur och det som faktiskt gör allsvenskan till det är. Alltså då är det inte många som sätter på och kollar. För att, alltså, jag inkluderar att jag har spelat i ligan, du har spelat i ligan. Vi håller inte den nivån, så att det kan vara kul att kolla utan supportrarna. Så att, jag menar, det måste man faktiskt hitta en lösning på, för det går inte att vi ska stänga ner den supporterkulturen vi har. Det måste vi bevara.
Nu har vi kollega Mikael Wagner med oss på länk. Micke, berätta hur du upplevde det på plats igår.
Nu får jag väl säga att både Wernbloom och Guidetti har kloka ord om det som hände igår. Det är ungefär samma känslor som jag har också. Man är bitter, man är besviken, man är förbannad, och just kontrasten som ni framhåller också från den här vältajmade tystnadsprotesten till festen efter 10 minuter och sen till det efterspelet som ler efter det. Det är otroliga kontraster, och det är otroligt tråkigt att det blir på det sättet. Man är otroligt besviken att det landar på det sättet helt enkelt. Och sen i slutändan också, lite grann med smaken när man lämnade Ullevi extremt sent igår. Vem kan man lita på? Vad hände egentligen? Då sitter vi med besked om att en förundersökning om mordbrand är inledd, att en polisman är skadad. Samtidigt som IFK Göteborg sent igår kväll går ut med att de var enda parten som ville att matchen skulle spelas klart. Och att de påpekar att ska vi tömma läktare och avbryta matcher på grund av sådana här incidenter, då har svensk fotboll problem. För då blir det många matcher som blir avbrutna framöver. Eftersom det händer värre saker emellanåt.
Vad var din känsla på plats?
Min känsla är bara, jag tänkte bara säga det att... Det råder ju uppenbarligen delade meningar om vad som faktiskt hände på den läktaren, bortsett från vad vi själva kunde se, att det eldades upp öjssymboler då, öjströjor och så vidare, vilket i sig är bedrövligt och lite så här obegripligt. Varför ska man hålla på att elda upp motståndarlags symboler? Det känns ju, om man nu ska vara odiplomatisk, som hål i huvudet helt enkelt.
Hur var stämningen på plats? Alltså, som vi var inne på, det är ett väldigt långt matchmöte, 1 timme och 20 minuter, och sen väljer man att matchen ska spelas klart idag då, utan publik. Hade man kunnat återuppta matchen, eller hur var stämningen på plats?
Det var ju rejält förvirring. Det vet vi, både Pontus och John som har gått där i spelargångar och väntat på att matchen ska komma igång, att liksom matchmöten som är en kvart långa, som är 20 minuter långa, som är 30 minuter långa. när man väntar på besked. Det är inte så jävla lätt. De trampar ju, sitter ju och cyklar in i omklädningsrummet. De cyklar ju halva Tour de France där inne när det blir sådana långa speluppehåll. Och det var ju ingen som visste vad som hände, för att matchmötet var ju som vanligt instängt bakom stängda dörrar med all rätt och så vidare. Och uppenbarligen rådde det ju en stor oenighet där hur man skulle gå vidare, va? Så att det var ju rätt frustrerat där nere i katakomberna vad som skulle hända och att det dröjde så länge innan det kom något beslut överhuvudtaget.
Det har ju varit infekterat mellan polisen i Göteborg och supportrarna ett bra tag. Hur tror du liksom att det här kommer utveckla sig nu?
Ja du, Malin, det är en bra fråga. Uppenbarligen så är ju de här parterna, eller vad man ska kalla dem då, polisen å ena sidan då, framförallt polisen i Göteborg eller Västsverige, och delar av supporterrörelsen, de är ju väldigt, 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 väldigt låsta i sina olika positioner. Och där måste man ju på något sätt, man måste börja prata med varandra. När det blir så som det blir igår, med de konsekvenserna som inte bara handlar om fotboll, utan det här handlar ju om något, på något sätt om en sån här samhällsutveckling med en allsvensk fotbollsmatch inför 17-18 000 personer som blir avbruten och folk måste bege sig hemåt, vad nu klockan var, 22:30 eller något liknande. Det är ju på en högre nivå att bara de inblandade ska kunna klara av det. Här krävs det ju någon slags hjälp utifrån för att få de här att sätta sig ner och faktiskt prata med varandra. Polisen, supportrarna, plocka in SFSU givetvis, förbundet, SEF, kanske till och med lagstiftare, politiker liksom. Och när man kommer fram till att det här är en nivå som vi kan acceptera som supportrar, som polis, och så försökte vi hålla oss efter den. Det här är vad vi kan tolerera på läktare och så vidare. I Norge har man faktiskt kommit överens om legal pyroteknik. Just alla de olika parterna. Jag säger inte att legal pyroteknik kanske är vägen framåt, men där pratar man med varandra i alla fall och hittar en lösning. Det måste man göra i Sverige, för det här är ju helt omöjligt. Så här kan inte fortsätta.
Det blir också lite förvirrande, för det är väldigt olika i olika... Det har ju ställts in ett, eller avbrytet där, bussspelar klart inför tomma läktaren här i Stockholm, men det är ju väldigt olika från match till match och beroende på vilken stad det är, vad, när och hur och var. Hur ser du på att man inte riktigt vet heller vad det är som gör att man bryter en match?
Nej, men det är precis som du säger också. Man kan inte ha olika måttstockar när man kan... Om vi nu ska överdriva det, när kan man gå mot röd gubbe i vilken stad och så vidare. Och använda en måttstock i Göteborg för vad som är tolererbart på allsvenska fotbollsläktare. Och en helt annan måttstock i Stockholm eller Malmö, vad som är acceptabelt på allsvenska läktarna. Det är ju helt omöjligt, och där är ju ett grundläggande problem att polisen i Göteborg hade den här taktiken i början på året som var... rätt provocerande och lite obegriplig med tanke på att utvecklingen på läktarna hade gått åt rätt håll. Så att det måste man ju komma till rätta med. Sen får man ändå säga till polisens försvar att den provocerande taktiken som de hade i början på året, den har de ju justerat, de har ju lyssnat, de har ju backat tillbaka och liksom dialogen har fungerat bättre. Och till exempel IFK Göteborg har ju inte haft några problem med pyroteknik i inledningen av Allsvenskan fram till igår. Så det finns ju någon slags mellanväg där att hitta fram på. Men precis som du säger, Malin, liksom, vi kan inte ha olika måttstockar på olika läktare i olika städer. Det måste ju gälla samma saker, en likhet inför lagen. Det är ju det mest klassiska som finns.
Problemet blir ju nu är det ett stundande derby. Kommer förmodligen brännas på läktaren. Mm. Vad väljer man att göra då? Alltså då är det ett fullsatt 3. Ska du ha matchmöte då på 1:20? Ska du, alltså för då, nu har man ju någonstans satt ner foten liksom. För det var precis som du sa, det måste ju vara samma regler överallt. Det kan ju inte vara att, ja men kör man 32 km i timmen i Göteborg, då blir man av med körkortet. Men kör man 32 i Stockholm, då får man behålla och så får man bara böter. Det måste ju vara samma grej för alla. Och nu blir ju problemet att nu har man ju satt måttstocken att ja, men då bryter man matcherna. Så nu kommer vi, och det var ju det Göteborg kom ut och sa också. De sa det att ja, men nu är det ett stundande derby, om det bränns där också, ja, då ska du bryta matchen och då ska alla åka hem och så ska du spela för tomma läktare och sen, ja, så det blir nu får vi ju se vad man väljer att göra, men jag tror någonstans också att om man har regler, då får man ju bara gå efter dem, då behöver du inte ta 1-20. Jag har spelat massa derbyn där man sitter i omklädningsrummet och så förstår man inte vad som händer. Man liksom bara, ska vi spela, ska vi inte spela, när spelar vi? Och sen ibland, vissa tillfällen har vi fått veta så här, om 25 minuter drar matchen igång, och sen vissa gånger så har de kommit in, matchen börjar om 5. Och man bara, okej, alltså du vet, så här, det är alltid olika information som kommer fram och som når ut. Och vi spelare sitter ofta där, och jag kan tänka mig alla på läktaren ännu värre. Ingen vet vad som händer liksom.
Micke, vi släpper dig där, för du ska ju på match lite senare idag nu då, istället för att slutföra den här matchen.
Ja, hurra, derbyfest. Noll personer på läktaren. Man kommer att höra vad spelarna säger lika tydligt som när Pontus Wernbloom hade återvänt IFK Göteborg och skällde ut Emil Holm och kompani.
Ja, då mådde du inte dåligt när du fick sitta där med pennan i högsta högda.
Ja, men Henok! Ställ dig upp, Henok! Kommer du ihåg
det? Det bästa med de här pandemimatcherna, som sagt.
Nej, men Henok!
Man blir ju så jävla synad då. All skit som sägs kommer ju plötsligt upp till Wagner och journalisten uppe på läktaren.
Ja, men Micke, tack så mycket för att du får vara med. Vi får...
Jag tänkte bara säga att det är väl... Ja, om det finns någon positiv del i det, så är det väl att man hör vad spelarna och ledarna säger. Men det drunknar ju i det fiaskot som det trots allt är att genomföra och slutföra ett derby inför tomma läktare. För det är ju ett dunderfiasko och en sån otrolig förlust för svensk fotboll.
Tack Micke, såklart det är inte det vi vill se. Om vi ska ta ner den här diskussionen lite, men vilka gynnas mest av det här, ÖIS eller Blåvitt?
Jag kan väl bara säga att det är ÖIS egentligen, med tanke på även om de gjorde 2-1 lite innan det här, så var det ju Blåvitt som totaldominerade matchen. Borde ha lett med ett par bollar till, var det nästan känslan. Så att de får attacker i det där, det tror jag bara gynnar ÖIS faktiskt.
Men i slutändan av dagen så tror jag att när den här matchen har spelats klart och skuggan har lagt sig, så tror jag att det gynnar ingen, om jag ska vara helt ärlig. Skulle det vara så att Örgryte lyckas vända på det här, så hade de önskat att deras supportrar fick vara där och uppleva det. Och samma som...
Jag tror att om de lyckas vända på det,
ja, men då är de glada.
Då tar det hus i
helvete. Jag fattar vad du menar, men om du menar, vi kollar på distansen, om man kollar på det som komma skall i framtiden, så tror jag att det här gynnar inte någon i svensk fotboll.
Nej, det är klart inte.
Så att, men rent fotbollsmässigt just nu är Örgryte 100%.
Vi släpper det där och går vidare till Tre Arena, där Sirius tog en blytung seger mot Djurgården. Vad imponerar mest på dig när det gäller Sirius?
Alltså jag sa det igår inför matchen också, då hade de i bollklubben, då visade de en intervju med Bjerke Bo, och du vet, någonstans de har flygit fram, man märker att de tre längst framme, de har ju lite pondus och lite karaktär. Mm-hmm. Lite det som jag du och jag pratade om Kalmars anfallsuppsättning, att jag sa att jag ville ha lite mer karaktär hos dem, och du sa, förstör inte dem nu, John. Men här ser man tre spelare där uppe som de har mycket karaktär, och jag tycker bara att de är så sansade i sina svar, de är så down to earth, de lyssnar på tränaren, svävar inte iväg, och fotbollen de spelar, när du ligger under med 1-0 så tidigt, Djurgårdssupportrarna är där, men ändå bara kommer tillbaka, fortsätter spela sin fotboll, och det är 2-1 målet, det är ju fotbollsgodis.
Verkligen ett målet också, får vi fan säga. Ja. Melker Haje liksom lobbar in den till Lindberg, båda de två innermittfältare liksom. Så, otroliga mål, och så sen så hade de bud på ett par till där när de ställde om i slutet, så en oerhört fin insats utav Sirius, men sen Djurgården också, jag vet inte, jag är lite besviken på dem. Sen får man också med sig, och vi måste börja prata om det här nu, även ifall jag är en stark VAR, jag hatar VAR, det vill jag bara ha sagt innan jag säger det. Den tacklingen som Zuma gör
på lien här.
Jo, men att inte se den som domare, tycker jag, det är fan dåligt. Du kan ju inte titta någon annanstans än exakt där. Och då jag förstår inte hur man missar den, om jag ska vara ärlig.
Men det är också
Filling har en likadan.
Filling, ja.
Också samma sak, bollen är ju där. Så vad är problemet med att faktiskt se det och faktiskt hissa upp det röda? För nu kommer vi ju få att de kommer få ännu mer på vatten på sin kvarn nu, varförespråkarna. Men jag tycker att vi måste också börja sätta krav på domarna. Att de måste se den här typen av satsningar, tackliga, ska jag säga, kommer folk givetvis att kasta på mig här nu. Men den typen av tackling måste ge röda kort, och domarna måste se det, för de kan inte titta åt något annat håll än just där bollen är. Så att jag tycker det är dåligt, för det kommer också att förändra matcher. Här ska han ha rött kort, då kommer det vara något, ett annat utfall på den här matchen. Jag är rätt så övertygad om det.
Men sen måste jag ta upp en sak till också som jag störde mig på igår. Det var när Jönsson, Leo Jönsson gjorde mål. Han gjorde 3-1 målet. Han lämnar inte ens planen. Utan han gör mål på högersidan. Och så står han 2 meter innanför straffområdet och så springer han och så står han på, så springer han så här ut med händerna så här, ja, jag gjorde mål. Fan, gult kort. Han är inte ens han är 2 meter innanför plan där han gjorde mål. Han sprang inte 30 meter till andra sidan, utan han gjorde mål, sprang lite mot hörnflaggan som man gör. Alltså det är alla spelare i alla ligor.
Fast kör han inte lilla kissen mot dem också? Och så säger jag tycker nej, men, det här... Jag
så
tycker
det. Ja, men jag det är väl alltså... Det, George Best gjorde den 59. Alltså det är ingen ny målgest.
Nej, och jag...
Jo, men alltså, vad ska man, och det är 3 varningar och avsteg. Så man ju mål borta mot Djurgården, 3-1 mål. Toppmatch i Allsvenskan. Man ska bara...
springa upp till mittplan då.
Man ska springa och så ska man ner med händerna. Inte, ingen glädje.
Jag håller med John här helt och hållet. Han gör absolut, jag tycker också det är lite roligt när det provoceras och så de fansen är på honom, han är på dem och så gör han mål och du vet så. Det är jag helt fin med. Alltså Findell gjorde ju liknande i derbyt här innan när han sprang
mot,
och,
ja. Handen mot AIK.
Det gjorde han. Och det är så här, det som stör mig mest i de här situationerna, det är de här alibi-löpen som kommer sen. När Rinne ska springa, jag håller lite på, du, Rinne, ta bollen, 1, 2. Om man ska göra någonting, då är det att nästa gång Leo Jönsson får bollen, då flyger han. Då har du gjort någonting på riktigt, inte stå där och alibi putta, håller på att säga, håll mig, du vet det där. Sånt där orkar jag inte se, utan stäm i bäcken i sådana fall ordentligt. Nästa gång Leo Jönsson får bollen, skicka honom upp på läktaren. Då kommer du få med publiken på ett annat sätt. Hey, håll lite på sådär mot vår klack och sådär.
Men vad ska han göra då? Vad ska man göra när man gör mål? Alltså,
nej, Leo Jönsson, jag säger ju det, så att han är såhär, men jag menar mer Djurgårdsspelarnas reaktioner. Jag kan tycka att det finns såhär, det är ett poserande och det är alibilöp ut mot honom, för så här, håll lite på så ta honom sen då, i sådana fall om ni nu är så jävla irriterade på att han firar åt det hållet. Ni och Jönsson, fan, han gör mål, han får vara hur glad han vill och alla har hatat på honom.
Det jag gjorde mål mot Djurgården borta, jag sprang ju inte så här. Jag sprang ju längst hela klacken.
Ja.
Men jag höll ingen varning då, eller?
Nej, jag fick ingen varning. Jag fattar, vet du, lämnar du planen? Alltså när jag spelade Celtic mot Rangers, då var det ju så här, vi hade så här 4 polismöten innan matchen. Vi fick inte lägga upp på Instagram, men då är det liksom, det är ju politik, alltså det är religion inblandat och det är hetsigt, men då hade de som regel, du får inte lämna spelplanen. Alltså du får inte springa utanför vita linjerna. Du får inte provocera supportarna genom att du lämnar spelplanen. Då kommer det bli liksom ett gult kort. Det berättar de då på matchmötet. Men jag menar någonstans så här, och det fattar jag, om du går över linjen och så går du mot supportrarna, så liksom, om jag säger att jag skulle göra mål mot Göteborgs supportrar och så går jag utanför linjen och så går jag emot dem, lämnar spelplanen och hetsar, en sak, fine, gör gult kort, det är inte okej. Men om du står 2 meter in på planen i hörnet du gjorde mål och gör så, du kanske har en kompis som sitter där. Jag menar, det försökte ju Sirius Backen säga, att han hade polare överallt. Alltså, det var ju, så menar, den kan jag inte förstå.
Och sen, nej, jag håller med, han ska inte ha gult kort.
3 varningar i avstängning också, han kan ju missa en jätteviktig match sen när Sirius behöver kamma hem något liksom.
Men på tal om att du inte fick varning där, du hade väl en lite egen regelbok ibland när du spelar?
Tycker du?
Jag tänker när du sprang ut på den här linjedomaren och bara står och skäller på honom.
Men han hade det ju fel, lite... det var ju jättekonstigt att målet var borta.
Men det är inte många som hade klarat sig där.
Men den förtjänar man också, den regelboken, efter några år utomlands, jag tycker.
Ibland så. Det är ju så här, man bygger en respekt också. Du vet, egentligen så typ, jag kunde ju prata med domarna sen trevligt när jag lugnade ner mig. Så vi hade ändå en bra dialog. Sen kunde jag tappa det ibland. Jag kanske fick lite wiggle room, absolut. Det kan jag erkänna.
På tal om målgester då. Yours lilla gest. Ja. Noterade
ni? Ja, vi har ju målat in oss i ett hörn här då, va? Nu får han ju få 2 matcher också.
Det här blir ju som supportergrejen.
Nu får de ju liksom löpa linan ut. Och det är det här som är, han skulle aldrig haft 2 matcher från början, Kastegren. Han skulle givetvis inte ha gjort den gesten heller. Det är inte det jag säger. Nej. Men bötra direkt. Men vad ska de göra nu då? Nu är det ju 2 matcher på år. För det är ju exakt samma gest. Visst, den är lite mer diskret. Men den finns ju på kamera och allt det där. Så nu får de det tufft. Nu får de träffas varje dag istället för varannan vecka, den där disciplinnämnden.
Han sa ju det. Det hade ju varit dumt om han gjorde så.
Ja, vi ska lyssna på hur det lät när Jor konfronterades med det här klippet. Där han gör den här gesten.
stupid to do something like that. So yeah, there was no relation.
Not your meaning.
Sorry?
It was not your meaning that you had your hand.
No. Especially after he gets suspended for 2 games. Yeah, that would be stupid to do something like that. So there's no relation.
Are you afraid that you would get a suspension now that it looks like you're doing the same thing?
No, that would be mental. That'd be crazy. I'm not worried.
Ni tror inte på honom här, eller?
Det är mental. Okej, men så här då. Återigen. Jag förespråkar inte att det han gör eller det man ska göra. Men någonstans är det väl ändå, alltså, är det inte lite kul med vissa, alltså du vet, håller man det inom en ram av att 2 matcher var ju oacceptabelt, tycker jag, att han skulle få avstäng. Att han då står, för nu står han ju också framför sina egna supportrar. Han står ju liksom inte och hånar motståndarsupportrar. Och så skämtar han. Alltså jag tycker bara att, ska han få 2 matcher för det också? Ja, han borde få det på grund av att man har satt sig i det hörnet. Men jag tycker det blir lite tråkigt. Jag menar någonstans, det är väl någonstans Messi borta på Bernabeu, tror jag. Gör målen och så avgörande, men tar av sig tröjan, ställer sig och håller upp den så. Framför Madrid-supportrarna liksom. Det är väl ändå lite ikoniskt. Det blir ju en ikonisk bild. Det är ju någonting man kommer minnas för alltid. Ja. Det är väl någonstans här.
Apropå att måla in sig i ett hörn.
Jämförelsen är enorm. Men jag menar någonstans det här att du gör mål, du vet, ger lite tillbaka till supportrarna, de ger lite grann. Det är väl lite som det här man uppskattar med att ena supportrarna sjunger det och sen så svarar man med någonting, att det blir en lite så här, så länge man håller det på en godkänd nivå så är det ju kul med lite rivalitet lite som byggs upp, tycker jag.
För mig är det ju stora problemet här är att han står och nekar det, alltså han har ju liksom hela jävla handen i kakburken
och,
nej, men han vet ju om det här såklart, att helvete gjorde jag så för, mitt i den euforin över sitt mål, så att det här blir ju jobbigt för dem nu att se vad de behöver göra här, med tanke på att de gjorde bort sig från första början. Så nu är det är återigen, det är fortsatt dåligt fattade beslut som Sirius antagligen kommer få betala priset för det här. Sen så skulle han ju givetvis aldrig ha gjort gesten från första början. Men jag håller väl med John också, det finns ju lite komik i det också någonstans.
Jag tycker också lite kul, men man hade kanske inte varit jättenöjd om man var Engelmark och liksom.
Nej, då är man inte svinnöjd på sig spel. Apropå att ge så här böter för dumma gula kort och så här, så är det väl en jätteböter internt om han nu skulle bli avstängd.
Det roliga är ju dock att han tänker att jag gör det lite snyggt. Jag överdriver inte, så att det är ändå så här. För han kan inte hålla sig, men ändå vet han att jag kan
den
inte vara för
fram,
tydlig. Jag kan inte vara för tydlig, men jag gör det lite smyg här.
Jag
ingen
måste
märker.
Hissa fram den här ändå.
Men det är ju så, som fotbollsspelare, det kan ju Pontus erkänna också, att det är så här, om man vill ha fotboll med, alltså vi är inte robotar, det finns känslor inblandat. Ibland huvudet, det bara går, alltså det drar, alltså jag har ju dragit av med tröjan vid gult kort, fått rött, alltså mitt, och du vet, någon frågar mig, varför gjorde du det, John? Jag kan inte svara på det, jag vet inte, huvudet försvann.
Topplocken ryker snabbt på fotbollsspelare.
Alltså man vet inte varför man gör, och sen efter, sekunden efter när man kommer på det, när liksom det har lagt sig, och det har gått typ 15 sekunder, då bara, fan gjorde jag så, för det där var ju inte bra, alltså aj.
Vad är det dummaste ni har gjort på en fotbollsplan?
Nej, jag har ju haft sådana blackouter när det kommer röda kort, liksom sådana solklara matchers avstängning, och då är du ju direkt efter och så bara blir man, vad fan, du vet, så blir man så besviken på sig, vad fan gjorde jag detta för, så får man ju ta någonstans straffet för det, konsekvenserna av det.
Ja, mitt är ju det gula kortet, andra gula. Vi har mål. Så drar jag med tröjan.
Det är faktiskt riktigt.
Då är inte lagkamrater och tränare jättenöjda.
Han var helt tokig på mig.
Ronald.
Ja, så
jävla
var
sopa. Sämsta tränare jag haft.
Han kom in och började skrika sönder mig. Alltså, han var så jäkla arg. Alltså, det var helt så missade jag ju PSV borta också. Så vi torskade ligan på det.
Ja, det är inget bra rött kort.
Och vi kryssade den här matchen. Vi ledde med 1-0, var 10 minuter kvar.
Men Jige sprang och visade över kroppen.
Ja.
På det
försökte snabbt sätta på mig den i smyg, som att inte domaren hade sett det. Det var lite som Robbie Ure. Ingen såg. Man bara kom igen.
Fan vad dåligt.
Ja, det var jättedåligt.
Ja, det blir spännande att se hur disciplinnämnden ska hantera det här. Ska vi släppa den matchen eller mer ni vill säga från den?
Är imponerande av Sirius, det måste man säga. De är på riktigt.
Alltså, verkligen.
Herregud, de är på riktigt. För de möter ett bra Djurgården som är på en bra resa. Sen kan jag tycka att Mikael Andersson, han gör 1-0-målet, absolut. Mm. Men jag tycker ändå, efter de två resultaten Djurgården hade, att gå in och byta det laget. Ja, att göra...
Johansson blir ganska lämnad.
Ja, men jag tycker att det blir ett konstigt beslut. Alltså, du vet, vi brukar alltid prata, alltså, det är en, så här, det känner ju du igen, man byter aldrig ett vinnande lag. Mm. Och visserligen, absolut, om det kanske har hackat lite grann, men så många mål Djurgården har gjort. Det är fotbollsspelet de har gjort. Och Åslund, inte som att han har varit dålig heller. Alltså, han har varit hyfsat bra. Mm. Att komma in och ändra ett sånt vinnande lag när det inte var så tätt matchande heller, utan en vecka emellan. Jag tycker ändå det blev ett konstigt beslut. Nu ska jag inte vara på honka, bara, för det har redan varit. Och den hatten har jag fått äta.
Det har ni båda.
Ja, absolut.
Har du också fått äta upp den?
Ja, jo, jag tippade väl, sa väl att han skulle vara sparkad vid det här laget.
Jag sa det inför sändning när de vann med 6-0 eller vad de vann mot Göteborg. Så.
Ja, men jag håller med dig. Det här är ett mindre begåvat beslut ändå. Nu sitter vi med facit på hand här. Men det är, jag tycker med det konstigt. Det är ju det här som är... Även om du är då som han verkar vara en rätt så framåt person och galen över att bli bänkad och sen när laget vinner kan du inte säga så mycket. Och det är liksom bara att köra på med tanke på hur bra det har sett ut de senaste matcherna.
Djurgårdens försvar då, håller det för ett guldlag?
Alltså grejen är så här, jag tycker att Une var Djurgårdens bästa försvarsspelare de matcherna han spelade i början på Allsvenskan. Men, och här har ju vi pratat om att jag tycker Teno är deras sämsta mittback. Han spelar hela tiden. Han är den enda som alltid lirar.
Jag tycker framförallt att de inte funkar ihop igår. Marquez har väl Teno går upp och han är två drunknare i någon slags försvarslinje vid 2-1-målet. Visst, det går snabbt och allt det där, men det känns inte särskilt jättestabil och doftar väl inte SM-guld om den direkt.
Vi släpper den matchen då och går vidare till lite andra matcher som har spelats i helgen som vi kan ta lite snabba frågor kring. Och då tänker jag att vi börjar med hur mycket tålamod finns det i Malmö egentligen?
Som jag tycker så är det så här, när Marcus Rosenberg slutade så pratade de om att de skulle bli största klubben i Skandinavien och de siktade uppåt. Rydström pratade väl om att de har slutat jämföra sig med allsvenska lag och att de bara ser på Barcelona och grabbarna. Så att, jag menar, om du kollar på det och det fallet neråt, det får ju Malmö styrelse, sportchef, alla inblandade där, det får ju de ta fullt ansvar för. Men haveriet som är på plan just nu, alltså med den spelartruppen de har här och nu, det haveriet som sker på plan i höga pressen, låga pressen, kompakt anfallsspelet, total nollspel i det, ytorna mellan lagdelarna, det får Ramirez ta på sig. Och någonstans, om inte det blir en uppryckning, då måste man byta tränare. För just nu, det finns absolut noll som talar för att... Alltså, till och med de matcherna de har vunnit har de varit dåliga i. Alltså, det är katastrof.
Jag kan bara fylla i det lite. Jag håller med John här. Visst, man kan kasta all skit på sportchefen och att han har köpt in någon ung serb för 30 miljoner som sitter på läktaren och så vidare, va? Det är givetvis ett jättestort problem för Malmö stort, men på planen så har de ändå rätt så bra material, men de utelämnar den stackars Bosoladzic och den här Lundberg, 17 år gammal, och möta Bajens tremanna mitt för helvete, det kommer de inte lösa ens när de är 25 och alltså det, nej, jag tycker att det är oansvarigt, inte ens mot Rosengren där också, hade de löst det där, så att det blir tufft. Och här väljer de att ställa upp på ett sätt som jag inte riktigt begriper mig på. Man åker upp och är oödmjuka i Stockholm innan man har varit ödmjuk och faktiskt vunnit två matcher där på grund av att man har satt sig lågt, spelat tajt och så här. Nu går man upp och springer egentligen med armen under, eller vad säger jag, huvudet under armen och pressa bort sig och gå bort sig hela tiden. Och att det här bara slutar 4-1, det är en gåta.
Alltså min förståelse, jag gjorde den matchen, jag kan inte landa i att jag... Alltså normalt sett så kan jag förstå, för att varje gång Malmö skulle börja med utsparken så gick de ner med alla fyra försvarsspelarna och sen så gick de ner med två mittfältare också. Och sen valde de att ställa fyra på linje högst upp. Och då fattar jag om du vill locka ner för att sen slå den längre och då vara beredd på det och flytta upp med mittfält och försöka vinna andra bollen. Men nu var det som att de två unga mittfältarna, de förväntade sig att de skulle få bollen på fötter. Medan de andra fyra fick bollen varje gång. Så att Hammarby, de var ju redan tre på mitten kontra de två. Men de två som var på mitten i Malmö, de visste ju inte om att de skulle springa. Så jag menar, vad är kommunikationen? Det finns ju liksom noll. Och det är så här, att ha fyra gubbar på led där framme. Du vet, jag tyckte så synd om Botheim och Gudjonsson.
Mot Victor Eriksson också.
Ja, som bara skulle bara, du vet, boll efter boll bara kom i ryggen. Och då så kan man sitta där och säga, men Botheim, han ser katastrof ut. Nu får jag ju lite flashbacks för mina AIK-tider. Men jag menar, någonstans, det är inte en rolig uppgift som anfallare att få liksom bollen i midjehöjd när Victor Eriksson kommer i rygg.
Jag skulle säga, midjehöjd är väl ett bra resultat, så istället för att få den där uppe, och så kommer han och smäller den i nacken. Så det är, nej. Ett haveri till matchplan, tycker jag. Jag tycker inte att de får ut någonting utav materialet heller. Visst, vi kan gnälla återigen på alla spelare de har köpt in och sådär, men Buzulac, jag tycker att det här är bra fotbollsspel. Haksabanovic sitter till och med bra utav och så vidare. Så jag förstår inte hur man får ut så lite utav den spelartruppen faktiskt.
Och jag menar, måste jag säga också, Malmö, de få gångerna bollen inte kommer upp i huvudhöjd utan Haksa får den på fötterna, han vänder ju bort sin gubbe några gånger och skapar ju målchanser av nästan
Gud, och sen gör ett par bra grejer alltså, också. Så att
det... Jag menar, det är liksom så här, för det de får, så de lyckas ändå skapa och hota några få gånger, men jag menar, 4-1 i underkant. Deras bästa spelare stod mellan stolparna i Malmö och han var debutant. Och egentligen fjärde keeper, eller tydligen tredje då. Så jag menar, så det är inte bara att det är haveri just nu faktiskt. Gudjon, eller vet du det, Sigurdsson, 0 minuter. Mm. Värmde upp där lite på sidan. Han sitter nog på ett ganska trevligt lönekonto. Så att jag menar,
alltså det går ingen nöd på honom.
Nej, har lite att fundera på i Malmö. Men samma fråga om AIK då. Hur mycket tålamod finns det där?
I AIK tycker jag att det blir tvärtom. I AIK tycker jag att tränarfrågan tycker jag är... Här tycker jag att det är en tränare som kanske presterar ganska bra. Alltså jag menar, någonstans... Spelidén funkar. Alltså man har sett, AIK har ju spelat ganska bra fotboll. Sen tycker jag att han lider av att, ja men hade han haft de Malmö-spelarna, då tror jag att det hade sett ganska bra ut, om jag ska vara ärlig. Hade han fått en Ta'ali på ena kanten, Haksabanovic på andra.
Jo, men nu har ju det. Nu vill jag så att de har spelat bra. Jag såg matchen.
Mot Västerås var de inget bra. Mot Västerås var de inte bra. Det kan jag hålla med om, 110%. Men det är också så, du vet, tar du bort Sadok och Johanna från det där AIK:t. Mm. Och sen tar du bort rutinen ändå. Så alltså, vad har de rutinmässigt? De har Kribben, han står längst ner i målet. Och sen tar du bort Sotirios pappa Janopoulos som är skadad. Vad är rutinen i det här AIK-laget? Och vilka är det som ska bära?
De gör ju tyvärr inte riktigt det. Selina, Hove.
Hove spelade inte.
Nej, han var borta nu.
Nej. Jag menar, någonstans det är så. AIK har väl alltid haft... Och det är lite som Göteborg också. Det var det jag pratade på inför säsongen. Att det är så här, vi gamla rävar som alltid oftast blir kritiserade. Jag tror människor kanske ibland inte förstår vikten av en Mackanberg, en Värnblom, en Gustav Svensson, eller en Milosevic, en Anton Saletros, en Mikael Lustig, en Sebastian Larsson. Jag tror folk inte riktigt förstår kanske vikten av att ha en Seb Larsson bakom en anfallstrio och styr dem hela vägen, eller en Milosevic som styr hela en backlille, eller en Pontus Jansson som styr en hel Malmö. Jag tror folk inte riktigt fattar hur viktigt det är i fotboll, tror jag. För att det är så bara, alltså, Malmö FF efter Pontus Janssons utfall, alltså, och Pontus Jansson är inte världens bästa mittback längre, om du kollar rent, du vet, får han en boll bakom sig eller hamnar i en isolerad händelse en mot en Bjärkebo, då kanske han har det tufft. Men som Malmö totalt havererar i alla försvars ingripanden efter han är borta, det talar för sig själv, tycker jag.
Det, vi har pratat om rotationen nästan varje gång vi har pratat om AIK, men den bara fortsätter. Vad tror du han är ute efter där när det roteras så friskt?
Jag vet inte, det där tror jag nog John är bättre att svara på faktiskt, det här med att man blir utroterad. Man vet att om jag har 55 minuter på mig att göra mål, annars så ryker jag och sitter på läktaren nästa match. Det är inga roliga förutsättningar att få som man fastspelar.
Nej, alltså grejen är så här, utan att känna tränaren, jag har pratat med honom en liten stund och han kommer ju från ett ställe där jag bodde ganska länge och kommer från den fotbollen. Han startar inte Taha Ayari i första matcherna i Allsvenskan för att han tror att Taha Ayari kommer göra fler mål än Erik Flathaker eller Kevin Filling. Taha Ayari har aldrig varit en målskytt. Han startar honom för att han är en bättre fotbollsspelare i uppbyggnadsspelet. Han vill ha en anfallare som kan bidra i mer än bara att peta in bollen. Han vill ha en anfallare som är bra i kombinationsspelet, som kan hålla upp bollen, som kan skapa ytor åt andra. Och han tycker inte att han har en nia som han vill ha. Och därför fortsätter han rotera för att visa att okej, jag kommer ge alla chansen tills någon visar mig någonting. Ge mig något då. Och ingen gör ju det. Så då blir det att han fortsätter rotera.
Men det är inte svårt att visa någonting då när man inte riktigt får så många chanser, utan man vet att presterar jag inte så ryker jag direkt.
Jo, men det skillnad är att jag har spelat vid tränare där det är så att okej, om inte jag gör mål inom 55 då kommer jag bli utbytt oavsett hur bra jag spelar. Här så är ju inte riktigt det fallet tror jag, utan här så är det ju så att Stanley Wilson kan ju tappa bollen, göra så att det blir baklängesmål, göra självmål, men visar ändå tränaren att jag kan bidra i spelet, jag kommer in på mitten, jag vågar vända bort min gubbe, jag vågar vara delaktig, jag vågar spela. Så han får ju fortsatt förtroende. För det pratade med honom om, jag sa jag tycker det är så fint att se att du tillåter unga spelare göra misstag, och så han bara ja. Alla får uttrycka sig, alla får göra någonting, men jag vill bara att man hela tiden vill ha bollen, man vill vara delaktig, man vill ha pondus och vågar spela. Det var exakta orden han sa till mig, och någonstans är det så här, jag tror att om du har fortsatt i 55 minuter, hela tiden vill ha bollen, du vill vara delaktig, du är bra i kombinationsspelet, då tror inte jag har något problem med om du inte har gjort mål. Så att jag menar, jag tror att det är där det stora problemet ligger. Och hade jag varit i en sån situation att jag i 55 minuter fortsätter visa mig, fortsätter vilja ha bollen, fortsätter bidra i kombinationsspelet och göra en bra fotbollsmatch även fast jag inte gör mål och inte blir utbytt, då är jag fine med det.
Sen tycker inte jag man kan jämföra AIK med Malmö heller längre. Visst, båda är storklubbar, men de är på helt två olika platser. AIK är någon slags uppbyggnad här. Måste spela sina unga killar för att få upp ekonomin och så vidare. Framförallt för att pumpa upp den så att man kan bli slagkraftiga på sikt. Malmö ska ju vara det nu. Sen kan han hålla på och skylla på att ja, men de unga killarna behöver matchas, så behöver inte Malmö spela. Eller på samma sätt så håller AIK bara sin linje här nu, så kommer det där bli bra på sikt. Man kommer inte vara konkurrenskraftig i år, kanske inte nästa år heller, men på sikt så kommer man vara det igen, för man är en storklubb.
Häcken vinner igen. Pratas det för lite om Häcken?
Nej, det tycker jag inte. De vinner för att Norén tar ett rött kort, och så gör jag så här. Jag vet inte vad du tycker om den situationen. Jag tycker den är svår. Liksom, kommer man ens nå bollen? Ska man ha ett rött kort på mittplan? Ja, kanske. Det, för mig är den så rätt så tuff. Men jag tyckte man såg att Mjällby inte... Att det kanske inte bara var tre bärs var ju känslan. Efter kuppen tyckte inte alls de var det Mjällby som man har sett här på sistone. Häcken gör en bra match och vinner väl rättvist i slut då, med tanke på att de var en man mer. Men för lite, om vi pratar för lite om dem, nej, jag vet inte. Jag älskar ju deras innermitt, för jag tycker det är helt fantastiskt med Silas och Dumbia framförallt.
Om ni ska ta ut, nu snart en tredjedel har ju gått av serien, om ni ska ta ut de lagen som ni känner nu, de här kan vinna guld, vilka blir det då?
Så Djurgården hade jag lagt där uppe, men efter gårdagens resultat så är jag tveksam. Men jag skulle säga Hammarby, jag skulle säga Sirius och jag skulle säga Mjällby och kanske en bubblare Häcken.
Ja, nej, väl rutet.
Facit.
Djurgården ryker nu då när de är 9 poäng?
Nej, det skulle jag inte säga. De har väl ändå en trupp som jag tror kan bära dem rätt. De behöver få ordning på sitt försvars, med sitt kollektiva försvars. Kanske immune, men jag tror inte bara det räcker, utan det är nog mer som lag också. Man faller ihop emellanåt. Det är inte bara två mittbackar som kommer ordna det där.
Vi släpper matcherna och byter ämne. Ja, för nu har det blivit dags för tisdagens höjdpunkt, Värnbloms värstingar. Vad har du den här veckan till oss?
Ja, får vi se om ni kan svara på det här.
Du
kan
vara bild lugn. Alltså.
Ja, jävlar. Den såg jag nu först i tv. Dålig podd, men för er som tittar på videon är jag jävligt snygg på den. Det har faktiskt gått en märklig trend genom världsfotbollen där spelare helt plötsligt slutat ta emot sina silvermedaljer. Jag vet att det inte är roligt, va? Men det ska göras. Jag kommer till det. När Hammarby förlorade cupfinalen mot Mjällby vägrade både spelare och ledare att ta emot sina medaljer efter matchen. Och efteråt lät det ungefär så här. Det var ingen som ville ha. Det är ingen som kommer åka upp på väggen hemma, säger tränare Kalle Karlsson, som får medhåll av Nahir Besara. Paulus Abraham vill ha straff i slutsekunden, men fick den inte. Vad tyckte ni om den? Var det straff?
Nej, inte straff.
Jag har sett lite andra bilder. Den var lite tveksam, måste jag ändå säga. Ja, han vill inte ha någon silvermedalj han heller i alla fall. Så mycket kan vi säga. Jag har inte sett någon silvermedalj. Jag bryr mig inte, säger Paulus. Men när han stämmer in, jag behöver inte ha någon sådan. Jag vill inte ha någon. Man spelar för att vinna priser, inte för att få medaljer när man förlorar sig. Samtidigt, borta i Mellanöstern, förlorar Cristiano Ronaldo och hans hjärtasklubb Al Nassr. Skämt. Den anrika Arab Club Champions Cup-finalen. Också skämt. Inte så anrik. Hade du velat vinna den?
Bonuserna tror jag är bra.
Säkert bra pengar.
Jag tror bonuserna är ruggiga. Jag tar den. Jag tar silvermedaljen där, kan jag säga.
Efter finalen satt sig Ronaldo på avbytarbänken och brast ut i gråt. Förlusten tog så hårt på den femfaldiga Ballon d'Or-vinnaren att han inte ville leda sina lagkamrater fram för att ta emot silvermedaljerna. Det kan hända att jag är den sista människan på hela jorden som ska föreläsa om etik och moral. Eller kritisera Ronaldo för den delen. Men medaljceremonier är viktiga inom sporten. Jag tycker att man ska ställa sig på rad. Böja nacken, ta i hand med de kostymprydda pamparna som vill sola sig i glansen och sedan applådera vinnarna efter en finalförlust. Det är en vidrig känsla, tro mig. Jag har själv förlorat min beskärda delar av finaler. Men det är ändå något som måste göras. Sen får man göra vad man vill med medaljen efteråt. Man kan kasta den i papperskorgen, smälta ner den, ge bort den eller, som Ragnar Sigurdsson gjorde när vi torskade mot Kalmar på Fredrikskan, sula iväg den så långt man bara kan. Och jag ska inte lägga för mycket skit på Hammarby här, för jag tror inte ens att det liksom var uppdukat för någon form av prisceremoni. Men hör inte det ändå till du som har spelat fotboll? Man liksom, det är hemskt att stå där och applådera efteråt. Man ska ta emot den medaljen, sen sular den åt helvete och så här. Men det liksom hör sporten till. Jag tycker att när det är avblåst, besvikelsen är ju total. Den är ju hemskt, den är fruktansvärd. Ja. Men man måste bara stå där.
Ja. Alltså, här tycker jag att det finns... Det finns ju väldigt få tillfällen när det har blivit så här, när det totalt spårar ur i en final och det liksom, det har blivit jättedåligt. Och ja, men nu var inte det en final, men ta den matchen jag kommer på, ta typ så här när det var Chelsea Barcelona med domarhaveriet där och
jo, men, det är en sak. Vi en final. Nej, men, exakt, du behöver duka upp en ceremoni.
Exakt, men det är liksom så här, men ta Bayern Mjällby finalen, då var det ju liksom alla kramades efter, sen det var besviket, men det var ingen dålig, alltså då får man ju, då måste du landa i det och så måste du stå där och så måste du faktiskt ge dem som har vunnit, du måste ändå,
men det är det här du spelar, du får, om du tävlar om, alltså, om den här pokalen, ja. Efteråt så är det en som kommer att ha förlorat och det är liksom, det är ju det som är så vackert, ja. Med fotboll, eller som är sporten i hela sig, så du firar när du vinner ett guld och så ska du vara missnöjd när du förlorar, men du måste ta emot, det måste finnas, där måste sportmanshipen in, kan jag tycka, och det smyger sig på lite sån här skit inom sporten här på sistone som jag inte riktigt tycker om.
Vad är de värsta förlusterna ni har varit med om?
Med mig är det ju, det är ju inte en final, men det var ju semifinal i Europa League borta mot Manchester United. Jag missade öppet mål där med 10 sekunder kvar.
Varför gjorde du det?
För jag trodde han skulle skjuta, så jag gick hårt på returen. Så slog han en cutback istället. Så jag hade balansen på helt fel fot. Och sen finalen skulle spelas på Strawberry. Ja, det var ju besvikelse. Jag fick åka till landet och fiska istället. Det skedde i den finalen.
Inga fel att fiska?
Nej, det var det inte. Men det var jobbigt.
Pontus, du då?
Nej, men det var nog på Fredrikskan. Så vi förlorade cupfinalen med 3-0. Vi hade spelat match 2 dagar innan. Fick åka och spela borta match i en cupfinal. Då var man inte supernöjd. Men man fick ju vackert stå där och nicka och bocka och ta emot den här jävla medaljen. Och som sagt, Ragge skickade den åt helvete. Och det får man göra direkt efteråt. Men det var det. Man får tugga i sig det också. Det är en del av sporten.
Vi har några minuter kvar, så vi tar lite lyssnarfrågor. Först är från Simon Pettersson. Värnblom, vad tycker du om dagens allsvenska och varför var den bättre 2007?
Jag vet inte. Jag tror inte fotbollen i sig. Nej, det tycker jag faktiskt inte. Inte rent fotbollsmässigt. Så den var ju bättre för Blåvitt framförallt. Ja. Kan vi väl lugnt konstatera. Men kanske lite mera profiler tycker jag. Så sätt tycker jag det har tappat. Sen var ju läktarna bättre nu och liksom hela inramningen i och kring allsvenskan är mycket, mycket bättre idag än vad den, och fotbollen är dessutom mil bättre än vad den var då. Och då skulle jag säga att de bra spelarna var fortfarande jävligt bra 2007. Men liksom de allra sämsta, de hade nog inte hållit särskilt hög nivå idag, utan nu är det mer jämnt skägg över hela allsvenskan.
Men får man vara en profil lika mycket nu då?
Nej, absolut inte.
Fattar du, det är ju svårt.
Får du väl om du vill, men det är klart att...
Blir du avstängd hela tiden? Då får du aldrig spela.
Jo, men du behöver inte dra upp luftrunken. Nej. Du behöver inte. Den ska inte hissas fram varje gång.
Nej, men när Henke Larsson är dubbelsnus i liksom... När han går igenom mixar.
Ja,
alltså, nej. Det, är liksom, det där kan du ju bli avstängd för nu, känns det som. Liksom, när du...
Ja, men det tror jag inte att du blir. Men det är såklart att... Jag vet inte, alla är så jävla välkammade och jag tror det kommer väl en del från akademierna där man, du har ju varit en själv, så det här med hur man ska bete sig och vara hela tiden och bli tidigt mediatränad. John missade de lektionerna, vilket jag uppskattar det för, men utöver det så är det ju väldigt tydligt vad exakt alla säger samma saker om exakt allt nästan.
Det blir ju tråkigt också.
Ja, supertråkigt.
Alltså det är verkligen tråkigt ibland. Alltså ni måste ju känna det också när ni står där i mixad.
Och hur tror du?
Folk ger samma svar hela tiden.
Vilka har vi då? Vilka är det som håller fanan högt om vi ska ge en liten så topp 3 profil?
Bjerkebo är väl lite kaxig i alla fall, men nu går det ju bra
Neo
för honom också.
Jönsson är väl också det.
Ja, absolut.
Sen vilka finns det mer som är profil? Alltså jag gillar när AC är förbannad när han kommer ut och är helt ofiltrad. Om man säger så arg dansk och så brinner han. Det älskar
Silas Andersen en annan.
Silas Andersen dansk. Har ju någonting också. Han är ju, man blir inte klok på honom ibland. Liksom. Men när han kommer ut och är förbannad också, då gör det ju någonting med rummet. Och det är de här känslorna jag har pratat väldigt mycket om är så jävla viktiga att vi får fram. Och att inte det läggs undan utav tränare då som blir vansinniga. Att Neo Jönsson kanske gör bort sig och Engelmark är tokig på honom. Att han fortsätter att ha en profil, det är jävligt viktigt.
Östers tränare är ju en profil, han är otrolig. Alltså.
Ola Larssons process där nere i Öster, hon som är blåvitt.
Alltså, strålande. Han bjöd ju till i alla fall, det är kul.
AIK saknar lite profiler nu, inte jättemånga. Det är Selina som är bra med sina domar.
Framförallt så är ju Jons polare där, han spanjoren som han pratar så väl om, bland det tråkigaste man någonsin har hört i intervjusammanhang. Ja, fruktansvärt!
Ja, men Mats bidrar ju på plan mycket. Han är ju ganska dålig på surra utanför, men han är ju ändå en sån som när han kommer in i derbyt där springer 30 meter rakt in.
Ja, men det
spelare. Alltså, jag menar, han är ju en sån som det händer ju någonting runt om man i alla fall. Det är kul. Kul när det händer lite. Men mer personlighet, mer karaktär.
Största profilen ni har spelat med då?
Och jag har några.
Ja, nu ska man ju tänka här nu. Nej, men det finns väl... Måste man komma... Tar du någon här så länge?
Men jag tror jag har topp tre.
Ja, det kommer du garantera.
Alltså, Zlatan är ändå en profil. Ja, Zlatan, Mario Balotelli.
Ja, den är bra.
Marko Arnautović.
Alltså det är en lista du med självförtroende. Bra fotbollsspelare också.
Men alltså, vet, jag kommer ihåg Marko Arnautović första gången jag kom hem från en landslagssamling i Stoke. Och sen så ska vi gå ut i träningsplanen, så lägger han armen runt om mig. Och du vet, han är helt seriös när han säger det. Så säger han så här, han bara, det är okej, du kan fråga mig. Jag tittar på honom och säger, vadå? Så här. Ja, men det är lugnt, du kan fråga mig. Jag bara, vadå? Nej, jag vet ju att alla i landslaget frågar hur det är att spela med den berömda Marko Arnautović. Jag bara, ingen vet vem du är. Det var ju liksom innan han liksom slog igenom. Jag bara pratade då. Jo, men Zlatan frågade, jag vet att han gjorde det. Jag bara, nej, det gjorde han verkligen inte. Och du vet, i hans huvud så är han helt seriös. Han tror att det här har hänt. Alltså, det är så ni kan. Jag hade någon Porsche där. Han bara, om jag trycker på den här knappen, då exploderar bilrutorna på den bilen bredvid här. Alltså, så stark i avgasrörerna. Alltså, det är en karaktär.
Ge oss din bästa Balotelli-story också.
Ja, men jag har ju varit med. Jag var ju med på Dart-storyn. Där var jag ju. Alltså, jag var ju vi som stretchade där nere. Då hade vi ju liksom ett litet fönster som var uppe till vårat PlayStation och biljardrum. Och då står vi ner och gör en så här pre-activation, heter det. Det är så här, innan du går ut på träning så har du 30 minuter och då ska du vara i gymmet. Så då är vi där och så kör vi på våra mattor med våra övningar och så bara står man och stretchar och så bara tjum, boom, landar en pil mellan benen på en ung spelare. Vi bara, och så tittar man upp och så ser man Mario bara och då så säger våran fystränare så här, Mario snälla liksom, zoom, åker nästa pil liksom. Så folk får ju liksom, då var ju halva var tak där gymmet gick in och halva var så här öppet. Fick vi alla springa in och gömma oss under taket. För han slutade inte sula pilar. Han vägrade.
Kommer ihåg att jag berättade i början av programmet att män i grupp ibland kan vara bra.
Det bästa som finns.
För ibland är det inte alltid lika bra.
Nej, men han har så många stories. Alltså, det var ju en gång också jag hade köpt skor. I Santa Monica tror jag. Och vi har barbecuefest nere med laget. Nere vid poolen. Och sen så bara, du vet, helt plötsligt så ser jag. Så här, hör jag någon skriva så här, John. Så bara tittar jag upp. Så här, det var alla våra balkonger där. Då är han inne på mitt rum. Då står han på mitt rum på balkongen och säger, vad gör du för någonting? Då bara kommer han ut. Då har jag köpt massa Vans och Converse, för det var skitbilligt. Då bara ser jag liksom med första skon, plaff, landar i poolen. Andra skon, bara rakt ut i skogen. Det var bara så här, han bara stod och sula ut 10 par dojer i poolen som jag fick stå och fiska upp sen efter det här barbecuen var slut.
Vad sa du till honom? Sluta med det, sluta!
Jag bara, exakt så, det är helt uppdrivna. Han kommer inte lyssna för 5 öre, det vet ju jag. Alltså, det är bara att acceptera. Det är bara att ta fram hoven och stå och gräva sen. Alltså,
Ja, det är underbart. Jag gillar också att välbetalda fotbollsspelare också slår till när det är rea liksom, och köper på sig.
Då var jag inte välbetald.
Alltså. Nej, det var du inte.
Då var det liksom så här, yes, nu köper vi 10 par Converse här. Kanske kan sälja dem till någon polare. Gå en 100 plus liksom. Det var ju där jag var. Nej, men då var det, de är lite vattenskadade, men det går.
Mario Balotelli har tagit i dem. Ja, jag vet. Hur ska du toppa den här listan?
Nej, det är bara att vara tyst där. Du känner, det är riktigt de storiesarna har jag, att det är inte sådana galning.
De är karaktärer. Alltså.
helt sjuka människor.
Men det är kul. Det är faktiskt mer sånt vi vill ha i allsvenska. Inte skokastandet kanske, men det är underbart.
Ja, det vill vi alla. Hur ser veckan ut för er?
Derby. Jag ska jobba derbyt. Mm. Kul. Jag har faktiskt blivit besviken. Jag fick inte jobba förra derbyt. Men det är sådana matcher man tycker är extra roliga. Så den ser jag fram emot.
Hur är dina känslor nu när du kliver in på Strawberry och liksom står på andra sidan?
Jag har inte gjort det. Jag har gjort en match på Strawberry. Det var ju när de mötte Kalmar, tror jag. Det var ju så fruktansvärt dålig match, det var helt ofantligt. Men nu är det faktiskt på 3 Arena, så det ska ju bli speciellt och se vad Hammarby-supporterna har att skrika till mig. Men,
det blir nog några fina ord.
Det blir några fina ord, tror jag. Men jag tycker att det ska bli en intressant match, och framförallt, jag tror att den kan bli extremt spännande, för att hur det här AIK ska kunna stå upp mot det Hammarby som är just nu, det kommer bli en intressant... Jag tror att... 7 gånger pengarna på AIK eller något sånt där.
Ja, jag tror aldrig man har sett.
Nej, det är helt overkligt. Och det är typ inte ens orimligt heller. Så att det är speciellt.
Nej,
det... Du då, Pontus? Lyxresa till Palma på G, eller?
Ja, åker imorgon bitti. Mycket på jobbet nu. Behöver ta igen mig.
Visst har det bra. Var du nyss på golfresa, eller?
Ja, jo, men det var ju 3 dagar.
Hörrni, bli inte fotbollsspelare, för det verkar ju superjobbigt när man slutar sen. Man spelar golf och sen går man till Palma.
Ja, men jag behöver ta igen mig. Det var ju med grabbarna heller. Nu blir familjen...
Ja, vila upp det lite.
Ja, exakt.
Ja, det är bra.
Vi önskar dig en trevlig semester då, Pontus, och säger att ge jättetack till Gudetti för att du var med idag. Det var väldigt kul att ha dig med.
Kul att vara här.
Går vi ut nu? För vi har ju inte nämnt att Bomarna har en kråkig näsan. Det är därför han inte är med då. Lite blåser i halsen. Nej. Den stackars lilla gubben.
Nej, men snyt dig, Boman. Snyt dig.
Fick vi med den passningen till Boman också. Förhoppningsvis är han tillbaka på tisdag. Morgonklubben är tillbaka på fredag. Och alla avsnitt av klubben hittar ni där poddar finns. Tack för idag.
Tack. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.